Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Beskedet efter natten är att det blir omöjliga Frankrike i 16-delsfinal för Sverige som har lite mittbackskris, oro inför slutspelet. Dit också lilla Kap Verde tagit sig, superskrällen. Historia har skrivits genom Vozinha och alla de andra hjältarna.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Men innan vi tar oss an nattens fotboll vill jag först hälsa er välkomna till helgens uppsnack med underrubriken Susanna och hennes vänner, typ. Vi ska snart prata om det som varit och som innebär spikad svensk 16-delsfinal mot stora starka Frankrike tisdagen den 30 juni innan vi glufsar i oss mer av det. Direkt över till det som pågår i detta nu i Seattle i nordvästra USA där det spelas en match som har gått under epitetet Pride-matchen. Egypten och Iran möts. Arrangören där den lokala har marknadsfört det som en just Pride-match. Dessa två länder, två fotbollsförbund som inte är särskilt nöjda med att ha lottats fram och behöva liksom hamna i det här jämlikhetsfesten. Peder Gustafsson, Sveriges Radios utsända där på Lumen Field. Hur är stämningen?
Den är mycket god skulle jag vilja säga, för att innan matchen så trodde vi ju att det skulle bli protester och att det skulle bli lite skav, men absolut inte. Det här är en fotbollsfest skulle jag vilja säga på alla möjliga nivåer. Dels är det hyfsat bra match. Det är också väldigt mycket vänskap mellan de olika fansen. Så att det här som man förutspådde att det skulle bli skav, nej, det har det inte blivit.
Men i flera månader har ju faktiskt de här officiella fotbollförbunden från båda länderna, Iran och Egypten, protesterat mot att behöva kopplas till Pride-epitetet. Och stadens organisationskommitté där, de räknade med att kunna göra ännu en större Pride-poäng av detta då, med tanke på det. Och att läktarna där skulle fyllas av regnbågsflaggor. Har det varit så?
Jag har räknat till 6 regnbågsflaggor, inte mer. Så att man kan ju inte säga att det är någon succé. Däremot så skulle jag vilja säga att det har varit en succé med regnbågsflaggor runt om stadion. För överallt där du kan göra någonting som har med själva matchen att göra så har det varit fullt av regnbågsflaggor. Och dessutom ska jag säga att det är väldigt många inne på arenan som har regnbågsfärger i sina kepsar.
Ja, men är det ändå kanske då mer att det har blivit ett samtal om Pride än att det har funnits väldigt mycket symboler som visar upp hela Pride-festivalen?
Ja, men så har det varit, och jag pratade med några av arrangörerna som just arrangerar Pride här i Seattle, eftersom det når sin topp imorgon när det är själva festivalens parad. De berättade att under de här dagarna upp, som har varit upp fram nu till matchen idag, då har man liksom haft seminarier och man har pratat mer och mer om det här med jämlikhet och diskriminering inom idrotten. Och det har ju också varit så att det finns ju andra, till exempel en president i USA som också har gett sig in i den debatten. Så att därför så har det blivit vidgat själva begreppet, och det har varit intressant att följa.
Om vi lämnar Pride-perspektivet då och istället tittar på de här båda lagen. Det är ju väldigt politiskt laddat med Iran på amerikansk mark. Det är politiskt laddat med Egypten mot Iran på sätt och vis. Har det där märkts av på något sätt?
Ja, det skulle nog faktiskt vilja säga att det märktes av när Irans nationalsång spelades. För att då tyckte jag mig höra att folk buade. Och det var inte iranier som buade, utan det var egypterna i publiken som buade.
Nej, för annars har vi ju märkt av det också att många amerikaniranier ju har lite tvetydig inställning till det här landslaget som man ju på många håll säger representerar regimen.
Ja, visst är det så. Men jag pratade med en kvinna som hade rest hit till matchen i Seattle. Hon hade åkt från Kanada, uppe från Vancouver, för att se den här matchen. Och hon berättade att nu måste vi liksom lägga politiken bakom oss. Vi måste ställa oss bakom fotbollen. Och vi måste liksom stötta det. Vi måste se det bortanför politiken. Och det tyckte jag var rätt skönt att det var en kvinna som faktiskt hade rest från Kanada hit för att se matchen.
Tack så mycket, Peder Gustafsson. Gå och kolla på slutet där nu också och njut av stämningen.
Absolut, det ska jag göra.
Hej, hej!
Hej, hej!
Vi tar oss an natten i övrigt och vi säger hej och god morgon eller god kväll eller god natt. Vad är det, Emanuel Nashed i Dallas?
Ja, jag vet knappt själv längre för att jag har en klocka på ena armen som har svensk tid och så har jag ju Dallas tid på mobilen så att jag är förvirrad, men det är kväll här i alla fall. Ja. Så att jag ska snart gå och lägga mig efter det här när ni håller på att resa er där uppe.
Ja, men du ska också ge oss allt om vad som har hänt kring det svenska laget sen den säkrade 16-delsfinalplatsen såklart, där vi nu vet att det kommer bli Frankrike på andra sidan på den kommande finalarenan i New Jersey. Vanligtvis kallar vi den för MetLife Stadium. 23.00 på tisdag den 30 juni, då är det Sverige mot Frankrike. Och varning utfärdas härmed för franska floskler.
Ah, ça va être un match difficile. Voilà, en 16e de finale tout est possible, pardon, et comme je l'ai dit, on va rester concentré sur ce qui va arriver.
Lite alibi-svar från Osman Dembélé för den som inte kan franska. Han hävdar att alla slutspelslag betyder tufft motstånd och det krävs full koncentration och jära. Reaktioner.
Det är ju, jag kan säga så här, det kommer komma en del svenska floskler när jag kommer in på det här lite senare, så att han kommer få motstånd, Dembélé.
Ja, okej. Det var ju han som också avgjorde ganska tidigt i gruppavslutningen mot Norge igår kväll, svensk tid, när det franska laget spelade för sin förbundskapten Didier Deschamps som är hemma och begraver sin nyss avlidna mamma, och Frankrike, de rivstartade.
Dembélé, ska han skjuta, ska han göra tre mål in i straffområdet, där kommer skottet och där är det tredje målet i mål. Nej, men det är inte klokt. Osman Dembélé har ju midsommarafton, julafton, drömmarnas uppfyllelse och allting. Allt han gör blir mål i den här matchen.
Inte Mbappé gör mål, då klev han till slut fram i detta VM. Världens främsta 2025 hattrick inom loppet av en dryg halvtimme. Man blir liksom inte lugnare än inför den här 16-delen när det är fler fransmän som vässar formen.
Nej, och vi pratade ju om det tidigare om Frankrike. Då hade Dembélé en dålig match, då gjorde Mbappé mål. Och nu när Mbappé, ja, han gjorde inte en dålig match, han spelade ju fram till två av dem här. Då finns Dembélé och så finns Désiré Doué och det finns ju hur många som helst. Så att, nej, det är läskigt. Vart man än tittar på det franska lagret så blir man ju nästan skakig. Alltså.
Noterade du att Norge inte kom med sina bästa spelare till start?
Ja, att byta ut 10 från startelvan får man ändå kalla att inte komma med sina bästa spelare. Haaland satt och gömde sig där på bänken, vet att det skrevs i sociala medier, så kanske inte riktigt var. Men ja, de fanns inte på planen i alla fall, de allra största, han och Ödegård bland annat.
Ska vi tolka det som att de var rädda för att hamna i en 16-del mot Sverige?
Ja, det känns bättre om vi gör det, för att det betyder att vi är någonting att vara rädda för. Så att ja, vi tar det, vi köper det.
Förlåt, jag ställde frågan och sen kommer jag slå ner det direkt, därför att man hörde ju sen, eller redan före matchen, den norska förbundskaptenen Ståle Solbacken förklara varför det var så mycket variation där i startelvan. Hans resonemang grundar sig på att det skulle krävas så mycket att besegra Frankrike, och då sparar han i hellre Haaland, Ödegårds krafter till de viktigare matcherna som stundar, kanske matcher i plural. Så förklarade han det för NRK inför avspark.
Det är egentligen no-brainer. Alltså, vi vet ju att Elfenbenskysten eller Sverige, vem vi måste möta i den nästa, har en dag vila mer. Efter en samlad värdering så är det ingen i den norska lägen som har varit inne på en annan konklusion än att det här är nödvändigt för att vi ska göra en god prestation idag och inte minst det som ska ske nästa gång.
Noterade du förresten, du köper det?
Jag köper ändå Ståle där alltså.
Jag känner också igen det här resonemanget ifrån svenskt damlandslagshåll. Det här har ju Peter Gerhardsson gjort i flera mästerskap faktiskt. När det har varit säkrat avancemang och sen en gruppfinal mot exempelvis USA. Och det har ju visat sig vara ganska framgångsrikt. Så att vi kan ju inte säga
det har gått bra för honom och damlandslaget. Så att Ståle är kanske inne på något här.
Men har du hängt med i det norska världsrekordförsöket i rodd?
Missat helt och hållet. Du kommer ihåg när jag var trött jag var på rodd i Boston när norrmännen var där. Så jag har ju stängt av rodden helt och hållet.
Ja, det kanske du har gjort rätt i. Kanske de borde göra också. Det var på hemmaplan. Petter Northug vid trumman med tusentals oslobor på Karl Johan försökte man alltså slå världsrekord i simultan rodd.
Det är ju fotbollfest i Norge och det har vi fått märka alla samman som har varit ute och sett på kamp och bara är i Norge.
Att man mest har en gläfsande hund. Inte det hund? underbart.
Ja. Ja, det gav ju oss någonting från det här rekordförsöket i alla fall då.
Ja, det gick så där för Petter och de andra. Det var många som var på plats som glömde att liksom just ro när den där trumman hade gett takten. Sen gav de några försök till. Det blev hyfsat, men världsrekord, ja, det är oklart om de lyckades med det. Men Norge kan ju i alla fall blicka fram emot en 16-delsfinal mot Elfenbenskusten. Det kan vi slå fast. Och Senegal från samma grupp här, de lär också ta sig vidare. Imponerade med 5-0 mot Irak. Vi lämnar den gruppen och tar oss vidare fram igenom natten, det som har varit. Och då landar vi vid lilla Kap Verdes VM-saga som fortsätter. Det blir slutspelsmatch för Kap Verde.
Helt sjukt, helt sjukt.
Sen ska de ställas mot regerande mästaren Argentina visserligen, men vilken framgång ändå. Och man hör också feststämningen i bakgrunden därifrån Houston, där en av matchens bästa spelare mot Saudiarabien i gruppavslutningen, DeRoy Duarte, intervjuades.
Honestly, crazy. It's like I'm living in a dream, to be honest. As a young kid, always dreamed of playing the World Cup and to be a man of the match and to make history. Yeah, that's something, it's the unthinkable. First of all, tonight we're gonna party, we're gonna celebrate. And then from tomorrow, from the next days on, we will focus on the other game.
Det här är historiskt på så många vis för Kap Verde. 0-0 igen i natt, och huvudfiguren har ju framförallt varit målvaktshjälten Vozinha, 40-åringen som också höll nollan mot Spanien i öppningen. Och Kap Verde är nu det minsta landet, minsta befolkningen, att nå ett VM-slutspel, alltså slutspel i slutspel. De är ju drygt 500 000 invånare bara. Och detta efter 3 oavgjorda matcher alltså, så är Kap Verde vidare som 2 ur grupp H. Där det blev fiasko för Uruguay och framförallt för den rutinerade målvakten Fernando Muslera, som gjorde en jättemiss igen i natt.
Det är hyfsat slaget, skottläget, skott kommer upp, vad är när målvakten tappar bollen i mål! Vilken tavla! 1-0 Spanien! Alex Baena är det som gör målet. Men vilken hjälp han får av 40-åriga Fernando Muslera, som schabblar in bollen, för skottet hade ju knappt styrfart.
Kan påminna här om Musleras utrusning mot Kap Verde och målet som avgjorde, eller som gjordes i och med det i den matchen. Och i nattens avslutande gruppspelsomgång här så byttes han ut i paus. I paus tufft, i en VM-match. Men då var ju skadan redan skedd. Även om Uruguay inte hade jättemycket framåt, så hade, som hade liksom behövt för att kunna vinna den här nödvändiga segern mot Spanien, så var skadan redan skedd. Och det är ju Musleras tabbar någonstans som får summera Uruguays dåliga mästerskap. Utslaget direkt. Det hade du inte tippat före VM, Emanuel.
Nej, vet du vad? Det är sjukt att du säger det, för jag tänkte precis på det. Jag är med kanske 5 olika VM-tips. I alla har jag ju Spanien och Uruguay vidare, såklart. Så det här fanns absolut inte. Och på tal om Muslera, Johan Elmander sa det igår under Sverige-matchen. Det är den enda av hans gamla lagkompisar som fortfarande är med och spelar i VM. Så att, ja, vår kompis Johan och expert på Radiosporten, ja, han har nog sympatier med sin gamla lagkompis från Galatasaray, Uruguay-målvakten där.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Emanuel, vad har hänt ifrån Sverige-lägret?
Ja, det har faktiskt hänt en del. Efter det där 16-dels-avancemanget igår så finns det en del att berätta för er som upplevt natt de senaste timmarna. Här har det ju varit Dallas kväll i USA, och vi visste ju det i princip redan, men nu är det helt bekräftat att det ju blir Frankrike i New Jersey på finalarenan på tisdag 23.00 svensk tid. Ja, i princip tuffast tänkbara motstånd. Det är väl vi och Kap Verde som slåss om den titeln vad gäller 16-dels-finals motstånd. De ställs emot Argentina, som du nämnde det där, Susanna. Mm. Och Potter, han säger om det här motståndet: det blir en fantastisk match, en match man drömt om att få uppleva som barn. Så lite inne på Duartes spår där, att det verkligen bara är halvfullt glas och att det är en möjlighet och så vidare. Och jag var ju på den svenska träningen tidigare idag, och då var det ju inte riktigt klart, men det stod ju framförallt mellan Frankrike och Norge med stor tung vikt på att det skulle bli Frankrike. Och Ken Sema, han sa då så här, och jag tycker det sammanfattar känslan rätt bra som man har fått från landslaget. Och pass på, här kommer floskler, kontringen på Dembélés tidigare utspel.
Och vi vet att alltså, nu är det en match, allting kan hända, absolut, vi kan möta Frankrike eller Norge, 2 bra lag. En match, allting kan hända. Och vi vet att alltså, har vi en bra dag och ligger på maxnivå, så vet vi att vi kan störa alla lag liksom. Så det där handlar om att ligga liksom på max, får man se hur långt man går.
Jag är med dig.
Vem vinner klyschkampen tycker du?
Nej, men det nej.
Oavgjort, ja, det hade vi i alla fall tagit i 16-delsfinalen.
Ja.
Det är inte det enda som har hänt. Tyvärr kanske då jag ska tillägga mittbacken Isak Hien. Han lämnar nu VM efter den där skadan mot Japan igår, och man behövde kanske inte vara läkare för att se att det redan igår såg illa ut. Han kunde ju knappt ta sig av planen. Och bara för några timmar sedan, alltså mitt i natten fredag hemma, så skickade landslaget ut att Hien nu lämnar laget och USA. Han ska tillbaka till Italien och klubblaget och rehabilitera. Landslagsläkaren Jonas Werner har sagt att det är en skada i vänster baksida lår och kommer hålla Hien borta från spel en tid. Ja, ganska vagt uttryck, men känslan var att det här var ändå rätt allvarligt. Så att supertrist för Isak och landslaget. Och vi har ju hört hur mycket han tycks om av förbundskapten Graham Potter. Ja, så här lät det ju tidigare under samlingen.
I love Isak Hien. I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. He's absolutely doing everything he can to represent his country the best way.
Det har ju. Det var ju inga ovarma känslor han hyste för Isak Hien, och så hände det där. Jättetråkigt såklart. Det här var efter Nederländerna-matchen när Isak Hien hade fått en del kritik. Och nu missar ju alltså Frankrike-matchen och även eventuellt fortsättning om det skulle vara så. Och ja, man kan ju också se det som en försvarare i Iraks landslag. Han skadade sig precis inför VM och sa på skoj då i en tv-studio: Gud räddade mig från Frankrike och Mbappé. Även om jag gissar att det kanske inte är så Hien känner inför den här 16-delsfinalen.
Men kan vi gå tillbaka till det här med känsloyttringarna? Därför att jag tycker att nu har vi ju verkligen en pappa i Graham Potter här. Vi kallade honom för pastor igår visserligen, eftersom det känns som att det är sån religiös dyrkan nästan ifrån spelarhåll. Men
ja, jag har ju varit inne på sekt.
Ja, du har ju varit. Det var ju lite därifrån vi plockade det faktiskt. Men, ja, men även det här med Elangas liksom noll koll på vad som krävdes för att gå vidare. Där sa ju också Potter att här, mamma mia typ, men I love the guy. Är det lite kärlekshistoria som pågår där mellan trupp och ledare?
Ja, det är någon form av bromance mellan varje spelare och Potter, så det har han gjort bra. Vilken typ av kärleksrelation eller relation överhuvudtaget är det? Kanske svårt att sätta fingret på. Sekt, bromance, pappa, son. Någonstans där i mixen är det ju.
Mm.
Och alla som lyssnade igår vet ju hur kul Graham Potter det tyckte var när jag ställde målvaktsfrågor efter matchen. De som vet, de vet, säger jag bara om det där.
Dear me, på gårdagens wow, var han svar på den frågan. Ja.
Undrar om han har släppt det än. Men jag tänker ändå fortsätta snacka om målvakter. Ja. Jag kommer inte släppa det bara för att Potter tyckte att det var kanske inte den briljantaste frågan han har fått. Widell Zetterström, det är VM-debut igår och fin insats. Och det finns ju en bakgrund som ju gör det här ännu vackrare, djupare eller vad man nu vill kalla det. Han hade ju enorma problem med något mystiskt virus som höll honom borta från spel väldigt länge under våren, alltså väldigt nyligen inför VM. Och det var på den nivån att det spekulerades, jag vet inte om du hörde det här Susanna, att han inte ens var sjuk, utan att han var iväg på någon Mr. Beast, den här super-youtubern som gör en massa gala utmaningar.
Det var jättekonstiga rykten kring honom av många olika
eller
slag.
Ja, sidospår i alla fall. Men han har ju också innan det här för ett par år sedan haft hjärnskakningsproblematik och spelat med sån Peter Käck-hjälm. Så att ja, det har ju funnits en hel del om JVZ. Men just nu vad gäller landslaget så känns det som att han har fått den här bilden om att han är liksom den stora tänkaren. Och han har haft med sig en massa böcker och han pluggar på Uppsala universitet. Men så mycket läsning har det faktiskt inte blivit.
Det blev en del på planet hit, men väl här så prioriterar man liksom umgänget för att sitta på rummet själv. Så det har blivit en delläsning, men kanske jag var kanske lite naiv om jag trodde att jag skulle klämma liksom 15 plus böcker här. Det är ganska roligt att spela pingis med laget också.
Relaterar till att tro att man ska kunna gymma alternativt läsa när man är iväg på mästerskap, även som reporter.
Ja, den ena försöker jag inte ens med på. Man får lista ut själv vilken det är. Men det andra brukar inte bli heller. Har du några så här stora tänkare du minns vad gäller landslaget, Susanna? Jag kom in på det temat lite.
Ja, nej, men jag vill minnas att just det här apropå att plugga lite på distans, det hör jag för mig att mittbacken, numera tv-experten Jonas Olsson, ändå gjorde. Och på damsidan Magdalena Eriksson har ju liksom hållit igång det där, vill jag också minnas. Men annars så är de ju inte så många. Man får ju också kanske respektera att de inte alltid har tid. heller.
Nej, det tar ju en del tid att spela fotboll också.
Mm, och plugga framförallt om det är det man skulle göra.
Ja, just det.
Uppsnacket fotbolls-VM.
I natt har Kongo-Kinshasa chans att gå vidare till slutspel i VM. Och det är kanske en del som har sett den där mänskliga statyn, Emanuel, som nästan alltid finns på läktarplats då.
Ja, följde under afrikanska mästerskapen också, ja.
Mm, när andra supportrar skriker sig hesa, när det trumpetas och dansas och viftas med färgglada grejer på läktarna. Då står det en man där, helt stilla, helt tyst, ofta på en liten plattform, lite upphöjd, klädd i flaggans färger, gult, rött och det där klara ljusblå. Inte samma outfit varje gång, men färgerna är konsekventa, i byxa, kavaj, slips i olika variationer, frisyr och glasögon, stylade för att kännas som från en annan tid. Det är en stil från tidigt 60-tal. Jag tittar inte på matchen som andra, säger den här mannen.
Moi je regarde pas les matchs comme les autres supporters. Moi mon rôle est d'être figé pendant les matchs.
Till Kanal Plus säger han, min roll är att stå stilla. Och det gör han med blicken oberörd, rakt fram, värdig, höger arm upp i luften. Och så står han i 90 minuter plus tilläggstid, ibland genom förlängning, oavsett om det är heta mästerskapskvällar eller om det regnar.
Je suis Michel Kouka di Lumumba Vea. Je rends hommage à Patrice Emery Lumumba. C'est notre héros.
Jag hyllar Monsieur Lumumba. Han är vår hjälte, säger Michel Kouka, som också kallas Lumumba Vea, som betyder Lumumba lever. Och det här är liksom inte en plojig supportergrej, utan det här är ett livslevande minnesmärke över Patrice Lumumba, som var landets första premiärminister efter självständigheten 1960. Och den här posen han står i på läktaren, den imiterar en staty som finns i Kinshasa. Och Michel Kouka har själv kallat det här för ett patriotiskt uppdrag, att hedra kongolesisk historia och ge moraliskt stöd till landslaget genom att vara den här personen på läktaren. För Patrice Lumumba, han har beskrivits som en symbol för kongolesisk nationalism under kampen mot det belgiska kolonialstyret. På självständighetsdagen den 30 juni 1960, då höll han ett berömt tal inför bland andra Belgiens kung och den belgiska eliten där på plats. Och det har kallats ett av de viktigaste talen under 1900-talet. Men efter det här så blev Lumumbas öde brutalt. Han blev visserligen det befriade Kongo-Kinshasas första premiärminister, men som i så många andra tidigare koloniserade upprivna länder så utbröt det politiskt kaos och Lumumba avsattes, greps, torterades och avrättades bara 35 år gammal. Och i huvudstaden Kinshasa så finns då idag ett mausoleum med en staty av Lumumba med den höjda högerarmen, och det är den gesten som Michel Kouka tar med in på fotbollsarenorna. Och Michel säger här också från Kanal Plus-intervju att Lumumba är en förebild för oss och jag tar med mig styrkan till spelarna.
Lumumba är en modell för oss kongolais. Jag ger force också aux joueurs.
Och du var inne på det, Emanuel, under det afrikanska mästerskapet i vintras där. Det var ju då det kablades ut över hela världen. Det var ju då vi fick se det här, nästan för första gången. Och då dök också det här smeknamnet upp som statysupporten. Och det är ju något med kontrasten där, att när alla andra showar och skimmar så står han helt stilla. Och när Kongo-Kinshasa nu tog sig till VM för första gången sedan 1974, då skrevs sportsligt sett historia redan i öppningen när laget gjorde sitt första VM-mål och kammade hem en poäng mot Portugal.
La tête de Wissa, le but! Et le but pour la RDC! Le but de Johan Wissa! Wissa! À la Coupe du monde de football.
A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
Iconico del Congo. 1-1 på tilläggstid.
Men just då var han inte där, den levande statyn. Det blev en följetong nästan lika välbevakad som lagets uppladdning. Anledningen var Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa som ledde till inreserestriktioner i USA. Och det påverkade landslaget, men det påverkade också Michel, som via karantän och hårt arbete med visum sen ändå hann fram till den andra matchen, förlusten mot Colombia. Och när Kongo-Kinshasa nu går in i gruppavslutningen mot Uzbekistan, då lär han finnas där. Och kanske bryter han inte sin pose som han gjorde under afrikanska mästerskapet för att torka tårar efter en förlust. Kanske får han anledning att knyta den där näven istället och fira med ett leende. Vi ser fram emot Kongo-Kinshasas slutspelschans där från grupp K. 0-1-30 avspark mot Uzbekistan. Och nu ska vi hantera en ytterligare grupp som rör sig mot avslutningsomgången. Det handlar om lördag kväll 23.00 avspark. Troligtvis mest spännande mellan Kroatien och Ghana. Ghana är på andra platsen inför. Kroatien lite skakigare som trea. Och samtidigt spelar Panama mot England. Panama har utslaget redan. England har ett gyllene läge att vinna gruppen. Men det finns ett visst behov av att spela upp sig sen senast. Ja. Antar att det resonemanget hörs i England. Vi anropar Storbritannien, London och Sveriges Radios utsända Sofia Sofroniado. Hur är självförtroendet på plats?
God morgon. Jo, men självförtroendet, det fick sig kanske en liten törn efter Ghana-matchen. De känns åtminstone lite mer ödmjuka nu, britterna. Och enligt min vän då, som är betydligt mer insatt än vad jag är, så är det inte alls lika mycket landslagströjor och flaggor ute på gatorna nu som det har varit vid tidigare VM. Det känns liksom lite svalt, säger man. Ghana-matchen var ju viktig, eller det här är i alla fall en aspekt som jag har hört, därför att Ghana har ju tidigare varit en brittisk koloni, guldkusten då, på den tiden. Och därför var det viktigt, och därför var kanske också det oavgjorda resultatet ett lite större nederlag än annars. Men, samtidigt så... Ja?
Nej, men fortsätt.
Jo, men de flesta här vill ju verkligen att England ska få en stjärna till på tröjan. Mm. Även om man kanske inte riktigt vågar hoppas på en vinst. Det pratas fotboll överallt. Och man tror ju mycket på den här tyska tränaren som vunnit Champions League och fått lite utmärkelser. Men man vet ju inte riktigt hur han funkar i landslagssammanhang.
Nej, galningen kallade också Thomas Tuchel. Men jag fastnade vid det som du var inne på, att inte liksom pynta så mycket och sådär. För det är man ju van vid att se under mästerskap där England spelar, att det är hela kvarter som är helt dränkta i rödvita flaggor. Är det mindre av det den här gången?
Ja, det sägs det. Jag har inte så mycket att jämföra med, men det sägs att det är det. Och om man säger så här, England är ju en fotbollsnation. Det har ju väldigt mycket också en pubkultur. Det finns ju pubbar här i princip varje kvarter, minst en. Och där ser man ju väldigt ofta när man går förbi, i nästan varje så finns det ju någon slags skylt eller någon slags information om att där visar man fotboll. Eller VM-fotboll då. Men just det där, liksom den här optimismen och liksom vi vinner eller vi tar oss vidare till final eller så. Den har jag inte sett lika mycket av.
Avslutningsvis då, Sofia, hur påverkas du av VM? Du var inne på pubtittarna där. De är oftast väldigt passionerade men inte alltid de mest städade att röra sig inkring. Framförallt inte i jämförelse med andra supportrar heller.
Nej, alltså jag kan säga så här att jag var och såg Sverige-Japan-matchen, eller en del av den i alla fall, på en skandinavisk pub. Och där var ju, de få britter som var i lokalen var väl de mest städade. Alla de som hade blågula tröjor på sig var betydligt mer högljudda. Men jag kan väl också säga här att det har ju varit en väldigt politisk vecka. Fotbollen har liksom inte haft en så stor plats den här veckan i Storbritannien. För mig i alla fall och i mitt perspektiv. Och en intressant aspekt, för veckan började ju med att premiärministern faktiskt avgick. Och en intressant aspekt är ju att premiärministern då, eller avgående premiärministern Keir Starmer, han har ju sagt i medier att han tror ju såklart på England. Men han har ju också sagt att han är ledare för Labourpartiet, och sist England vann VM var ju under en Labour-regering. Och innan han tog över då för 2 år sedan så hade konservativa Tories regeringsmakt i 14 år. Så om England ska ha en chans att vinna VM är det ju självklart under en Labour-regering, säger han. Och det är nu alltså.
Tack så mycket, Sofia Sofroniado ifrån London, Sveriges Radios utsända där. Ja, det är mycket att se fram emot under natten. Vi hörs imorgon igen. Då kan vi börja blicka fram mot slutspelet ordentligt, för då vet vi vilka lag som har tagit sig till 16-delsfinal.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.